Podplay.
Tack till Sofia Svensson som skrev in på Historien Oms Instagram och tipsade om Cecilia Vasa. Vill du ge förslag på framtida avsnitt? Lämna en kommentar på Apple Podcaster eller på Spotify. Eller följ oss på Instagram och Facebook.
Året är 1563 och det är sen kväll på Stockholms slott. Från frustugan i de ogifta prinsessornas del av slottet, där det borde vara släckt och tyst för länge sedan, hörs ljuden av skratt och musik. Hovets italienska musiker spelar och på borden är det fullt med bägare och skålar. På de tomma bordsytorna dansar berusade och skrattande unga kvinnor och flickor. Det är Vasadöttrarna, kungens halvsystrar, som har party med sina jungfrur. I centrum står den 22-åriga Cecilia som redan har ett skandalomsusat rykte. Men även systrarna Elisabeth och Sofia är i gasen, trots att de bara är 14 och 15. Plötsligt tystnar musiken och musikerna skyndar sig ut genom en bakdörr. Jungfrurna får skräck i blicken och även Elisabeth och Sofia blir tysta. I dörren in till frustugan står kung Erik den 14 och stirrar på dem i ursinnig blick. Sen börjar han skälla. Och om inte de stackars påkomna festdeltagarna var livrädda redan innan, blir de det i vart fall nu. För plötsligt börjar Cecilia käfta emot sin bror, som ser ut som att han fullständigt skulle explodera. Syster eller inte, ingen får säga emot kungen.
Det här är historien om Cecilia Vasa, den frigjorda partyprinsessan, vars rykte fortfarande lever kvar nästan ett halvt millennium senare. Jag heter Blenda Zettervall Klingert. Den 6 november 1540 föds kung Gustav Vasas fjärde barn och andra dotter på Stockholms slott. Hon döps efter sin farmor, Cecilia, som dog i pesten i ett danskt fängelsetorn 18 år tidigare. Det är minst sagt ett stökigt århundrade och en stökig familj Cecilia Vasa föds in i. För att vi ska förstå bakgrunden ordentligt behöver vi backa lite i tiden, 17 år för att vara exakt. När Gustav Vasa rider in i Stockholm som nyvald kung i juni 1523 är det efter en revansch som heter duga. Den unge adelsmannen från Vallentuna-trakten har alltså lett upproret som slängt ut danskarna och deras kung Christian ur Sverige. Samma kung, även känd som Christian Tyrann, har då först tagit Gustav som gisslan och slängt honom i danskt fängelse. Sen tillfångatagit Gustavs mor och systrar samt låtit avrätta hans far och svåger under Stockholms blodbad 2,5 år tidigare. Gustav, som efter segern mot dansken utses till ny kung av Sverige, kan inte njuta länge av segern. Han har mycket jobb framför sig med att stärka både sin makt och sin ekonomi.
Ja, det var ju lokala uppror, häftiga uppror, framförallt i Dalarna men också i Västergötland och i Småland. Upproret i Småland var som ett riktigt inbördeskrig och det kunde ha lett till att Småland bröt sig ut ur Sverige.
Det här är Herman Lindqvist, journalist och författare till boken Cecilia Vasa, prinsessan som aldrig gav upp.
Så att det var alltså riktigt tufft för honom innan han hade ett stadigt grepp. Och det tog minst 20 år innan han kunde andas ut.
Mitt i allt tumult finns det självklart inte tid för någon officiell kröning. Så det får vänta i 4,5 år. Ännu längre tar det innan han kan unna sig att gifta sig. Han har inte ens någon frilla, alltså älskarinna slash sambo med oäkta barn på slottet, som ogifta prinsar och kungar nästan alltid har vid den här tiden. Istället handlar hans tillvaro om att slå ner uppror i olika delar av landet. Antingen med list eller med rent våld. Han försöker också bryta loss Sverige från påvens makt i Rom och inleder arbetet med att börja göra landet protestantiskt. När den nu 35-årige Gustav till slut gifter sig 1531 är det inte helt oväntat som ett politiskt drag. Som nyvald kung utan kungliga anor är han väl inte den hetaste kandidaten för Europas prinsessor och förstinnor. Men det blir ändå en bra deal. Den 18-åriga Katarina av Sachsen-Lauenburg kommer visserligen från ett fattigt furstendöme, men hon har släkt i flera kungahus. Till exempel är hennes syster gift med den danske kronprinsen. Och eftersom även Danmark numera har kastat ut Christian Tyrann ger det Gustav en bra chans att knyta närmare förbindelser med grannlandet, som ju även omfattar Norge och stora delar av södra Sverige vid den här tiden. I slutet av 1533 föds sonen Erik, den blivande Erik den 14. Men mindre än 2 år senare avlider Gustav Vasas drottning kort före sin 23-årsdag. Elaka utländska rykten påstår att kungen slagit ihjäl henne. Det har dementerats av modern forskning, så ryktet säger nog mer om folks vilja att snacka skit om den svenska kungen än något annat. I själva verket ska den då gravida drottningen ha ramlat under en fest på slottet, senare fått ett missfall, insjuknat och dött. När Gustav ska hitta en ny fru verkar han ha tröttnat på att leta bland de utländska furstehusen. Det blir en svensk adelsfröken istället. Valet faller på den 20-åriga Margareta Leijonhufvud. De gifter sig redan året efter förra drottningens död och sen kommer barnen på löpande band. 10 stycken på 13 år. Först ut är Johan som föds 1537. Han ska senare bli kung Johan den tredje. 1539 föds Katarina, som vi snart ska berätta mer om. Och året därpå, den 6 november 1540, föds, som vi tidigare berättat, kungens fjärde barn. Vår huvudperson Cecilia Vasa.
Och Cecilia, hon var då nummer 2 bland systrarna. Hon utmärkte sig väldigt tidigt på det viset att hon var begåvad och väldigt vacker, tydligen uppseendeväckande vacker. Hovet hade en poet anställd som skrev dikter på latin och hyllade Gustav Vasa och hans familj och hans slott och egendomar. Och han skrev en väldigt hyllningsdikt om Cecilia, just hur vacker hon var, hur hennes panna var vit som snö och ögonen lyste som solar. Och det där. Hon var tydligen lite exceptionell. Men alla de här 5 flickorna fick för sin tid mycket fin uppfostran.
Trots att kung Gustav Vasa under sin regeringstid ofta agerar minst lika brutalt mot folket som sin företrädare Christian Tyrann och inte tvekar att låta både avrätta, stycka och bränna upp sina motståndare, sägs han av historikerna ha varit en kärleksfull och lite orolig pappa. Att kungen lyckas få igenom arvsmonarki i Sverige när Cecilia är 4 ger dessutom henne och syskonen en högre ställning i samhället. Tidigare valdes kungarna i Sverige, men från och med nu är Cecilias äldsta bror Erik utsett till tronföljare. Och även om kungen inte har tagit till sig allt från den pågående renässansen fullt ut, blir döttrarna uppfostrade i sann renässansanda.
De blev renässansprinsessor. som lärde sig flera språk, de lärde sig spela flera musikinstrument, de lärde sig att röra sig, gå och stå i ett hov, de skulle kunna historia och framförallt Bibelns historia, och de skulle kunna överhuvudtaget blev de väldigt allmänbildade.
Vasasystrarnas utbildning är alltså top notch. Men Cecilia tar det till och med ett steg längre. Att läsa tyska i skolan är vanligt vid den här tiden. Men den unga prinsessan blir också något av en anglofil efter att hennes bror Johan kommer hem från en resa i England.
Och han kom tillbaka och hade med sig engelska statussymboler och prylar. Och så tonåriga Cecilia blev enormt intresserad av England och engelsk då. Så att hon började lära sig engelska med hjälp av engelska köpmän som kom till Sverige. Så det var hennes eget initiativ. Så det var ingen som kunde engelska då.
Idag finns inte ett enda bevarat porträtt vi helt säkert vet föreställer Cecilia Vasa. Men som vi vet tyckte folk på 1500-talet att hon var oerhört vacker. Sannolikt var även systrarna vackra, vilket pappa Gustav Vasa var smart nog att utnyttja. För att lättare kunna gifta bort dem låter han få deras porträtt utskickade till kungahusen och förstendömerna runt om i Europa. En av dem som friar till Cecilia är självaste ryska tsaren Ivan den förskräcklige. Hur livet med den 10 år äldre tsaren, även fiende till pappa Gustav, skulle ha blivit för Cecilia får vi aldrig veta. Tsaren får ett nej, inte bara från Cecilia utan även från kungen. Tsaren anses ha fel religion och representerar ett land som man visste var svårt att lita på. Nej, istället är det unga män från olika tyska furstendömen som anses vara mest lämpliga för Vasadöttrarna. Sommaren 1558 kommer den 26-åriga greven Edzard av Friesenland till Sverige med sitt entourage. Edzard vill gifta sig med en svensk prinsessa, vilket passar Gustav Vasa bra, som ju vill stärka sina förbindelser med Tyskland. Edzard är nu så fräck att han kräver att få träffa både 17-åriga Cecilia och hennes 19-åriga syster Katarina innan han bestämmer sig för vem av dem han ska fria till. Kungen går motvilligt med på det, även om mötet givetvis övervakas noga. Valet faller på stora syster Katarina, och hösten därpå, 1559, gifter sig Edzard med sin brud på Stockholms slott. Det blir ett storslaget bröllop som huvudstaden aldrig har sett maken till.
Det gäller ju för Gustav att få de här flickorna bortgifta. Och det skulle gå kronologisk ordning så att den äldsta Katarina skulle gifta sig först. Och han utlovade en brudpenning på 100 000 gulden. Och det var ju en enorm summa pengar. När det dök upp och man skulle betala det så skulle det tas in i skatter från folket. Och 100 000 skulle i dagens penningvärde motsvara 93 miljoner kronor. Och det var en enorm summa för ingen annan prinsessa hade en sån hemgift.
Året som ledde upp till den enorma stora festen var präglat av äktenskapsförhandlingar och bröllopsplanering. Och under all den dödtiden passade Edzards entourage på att glassa runt i Stockholm. Här ingår bland annat Edzards lillebror Johan, som tillsammans med Vasadöttrarna ser till att det blir mycket festligheter på slottet. Säkert skulle Gustav Vasa ha haft bättre koll på sina döttrar om det inte varit för att han var gammal och sjuk. Och ingen mamma finns att se till dem heller. Margareta Lejonhuvud avled redan när Cecilia var 11 år, och den nya drottningen, Katarina Stenbock, är inte många år äldre än de själva. Så det blir fria tyglar.
Det kom då prinsar och hovmän och allt möjligt. De hade ju aldrig sett sådana människor förut i Stockholm. Så det kom mycket intressanta tjusiga prinsar och hertigar och som var världsvana och kom från Europa liksom. Så att hon var ju helt bländad av det här och söks in. Och allihopa var väldigt unga. Alla var så mellan 18 och 25 år och festsugna. Så att det var ett otroligt festande. Och innan bröllopet kom igång där så klagade Gustav Vasa bittert över. Han skrev att de dricker, det är som om hela Mälaren var fylld av vin.
I november 1559 ska det gifta paret Katarina och Edzard tillsammans med sitt följe påbörja sin resa från Stockholm ner till sitt hertigdöme i nordvästra Tyskland. Lilla syster Cecilia lyckas tjata till sig att få ingå i det svenska gäng som ska följa med en bit på vägen. Kungen kommer få ångra att han sagt ja till detta. För nu inträffade en skandal som mer än något annat förknippas med Cecilia Vasa. Det så kallade Vadstena bullret. Det är natten till den 17 december 1559. Sällskapet med bland andra brudparet, brudgummens bror Johan, prins Erik och Cecilia har varit på resa i över en månad och har gång på gång stannat för olika fester på vägen ner genom Sverige. De har fortfarande bara hunnit till Vadstena vid Norra Vättern. Där har de slagit sig ner på Vadstena slott som tillhör Cecilias lillebror, den 17-årige Magnus. När de kom dit hade Cecilia fått ett brev från pappa kungen. Han ville genast att hon skulle återvända hem till Stockholm. Förutom att han vill ha henne hemma ifall det skulle bli krig i södra Sverige, så har han en friare åt henne. Ännu en tysk greve. Kanske förstår Gustav Vasa att han inte har lång tid kvar att leva och är därför mån om att hinna gifta bort ännu en dotter innan han dör. Nu sitter Cecilia i sitt tillfälliga tornrum på Vadstena slott. Hon har inte brytt sig om att svara på faderns brev. Hon har redan sin greve, systerns svåger Johan.
Och denna Johan var en mycket stilig man, beskrivs det som. Han var Frank Dobel och riktigt så här charmig prins. Och Cecilia var ju en glad flicka som tyckte om söta pojkar, så att hon blev förälskad i honom. Och då hände sig det att ett par nätter så visade det sig att han smög upp på en stege upp till hennes fönster och in i hennes rum. Och det var enormt uppseendeväckande, därför att vid den tiden så var det fullständigt otänkbart att en 19-årig ogift prinsessa skulle ta emot herrbekanta på natten. Det fanns inte på kartan. Nummer två var: ingen människa sov ensam på den tiden, så att i hennes rum fanns det minst 3, 4, 5 unga hovfröknar och tjänarinnor som också var i rummet. Och som såg och hörde då att den unge mannen kom in genom fönstret och de hade trevligt där i hennes pavlun.
Sen de kom till slottet har den stilige Johan alltså redan varit uppe hos Cecilia ett par nätter. Och nu väntar hon honom ännu en gång. Till slut kommer han. Greven har klättrat upp i tornet från utsidan och Cecilia hjälper honom in genom fönstret. Det unga paret slösar inte någon tid utan börjar genast klä av sig. Men då, precis efter att Johans byxor har hasats ner till knäna, stormar en av prins Eriks närmaste män och några livvakter in i rummet. Allt går så fort, men innan Cecilia vet ordet av släpar de iväg hennes greve.
Och det blev inledningen på en enorm härva av skandaler och chockar. För Gustav Vasa, han var så nöjd med det här bröllopet. Äntligen så skulle första flickan gifta sig. Hela Europa ska få höra vilket fint bröllop, hur fint allting var ordnat i Sverige, hur vackra flickorna var och dygdiga. Och så kommer det skandal att Cecilia har haft nattliga besök på nätterna. Så hela den bilden av den dygdiga, rena, vackra, snälla flickan var ju helt förstörd. Och dessutom, det här skulle ju leda till att hon skulle aldrig kunna bli gift. För att ha gjort något sånt var helt uteslutet att hon kunde gifta sig med någon riktig människa. Så det blev en enorm skandal.
Den gamle sjuke Gustav Vasa är utom sig av raseri. Storebrorsan Erik, som haft ansvar för sällskapet, får sig en rejäl utskällning för att ha låtit situationen spåra ur. Och ännu mer, för att inte ha hanterat händelsen i Vadstena mer diskret. Den nygifta Katarina och hennes man Edsard sätts i sin tur i husarrest en tid innan de äntligen får lämna Sverige. För Cecilia väntar en utskällning där kungen både slår henne och drar henne i håret. Dessutom vill den tyske försten som friat till henne medan hon var bortrest inte längre ha henne. Och friar till Cecilias 5 år yngre syster Anna istället. Men hur gick det för beundraren med de neddragna brallorna, undrar säkert någon.
Man tror att han blev kastrerad av någon icke-kastreringskunnig person med trubbiga verktyg, så han var ganska sjuk. Och de medlade och de kom överens om då att han skulle falla på knä inför riksdagen, inför Gustav Vasa, och be om ursäkt och berätta att det hände aldrig något otillbörligt, att allting är bra och så. Och han skulle inte hämnas på något sätt, han skulle aldrig höra sig av med, så att han försvann.
Det är kanske tur för Cecilia att fadern Gustav Vasa nu är så sjuk och nedgången att han framför allt måste planera inför sin egen död. Under det kommande året skriver han klart sitt testamente där sönerna uppmanas vara lojala mot varandra. Det är en uppmaning som det kommer gå käpprätt åt helvete med, som vi senare ska komma in på. Han samlar riksdagen i Stockholm sommaren 1560 för att försäkra sig om att denna kommer vara sonen Erik trogen och försöker på alla sätt påminna folk om allt han gjort för Sverige. Allt för att beslutet om ärvd monarki ska bestå även efter hans död. Den 29 september 1560 avlider kungen och nu tar Cecilias äldsta bror över tronen under namnet Erik den 14. Eftersom Cecilia som bekant inte alltid gjort som den gamla pappan kungen sagt åt henne är det kanske ingen chock att hon inte heller lyder den nya storebror kungen fullt ut.
Nu skulle ju då Erik se till att det inte blir fler skandaler. Så att han satte upp hårda regler för hur hans systrar på Stockholms slott, hur de skulle leva och vilka gäster de fick ha när och inte ha. Och var de skulle gå och stå. Det var väldigt strikt reglerat allting. Men de hade ju fester i alla fall naturligtvis.
Det är början av 1563. De 4 ogifta Vasadöttrarna har blivit 3. Sen deras syster Anna gifte sig i slutet av året innan. Nu har systrarna ställt till fest i frustugan som ingår i deras gemensamma utrymme på Stockholms slott. Deras jungfrur är med och hovets italienska musiker har kommit för att underhålla dem. Naturligtvis är det den då 22-åriga Cecilia som håller i taktpinnen, men även 14-åriga Elisabeth och 15-åriga Sofia dricker och dansar. Efterhand fylls borden med krus och skålar. Vad de inte vet är att slottets vakter har skvallrat för kung Erik. När musikerna plötsligt slutar spela och rusar ut bakvägen vänder sig systrarna och jungfruna om och ser den rasande kungen stå i dörren och stirra på dem. Men medan alla andra flickor och unga kvinnor står tysta och börjar ta emot kungens utskällning står Cecilia på sig. Hon käftar emot. Exakt vad syskonen skriker åt varandra vet vi inte. krönikören som skrev ner den här händelsen hoppade över de detaljerna. Men man kanske kan gissa. Cecilias protester gör kungen ännu argare och alla i rummet väntar på att han fullständigt ska explodera. Men så händer något. Plötsligt lugnar kungen ner sig. Istället skrattar han till, sträcker sig efter en bägare och lyfter den. Sen skålar han med sina systrar och ansluter till festen. Eriks helomvändning beror antagligen bara på att han inte vill ställa till med en scen inför jungfrur och vakter. Istället delar han ut en varning till de hovmästare och hovmästarinnor som låtit festen äga rum. Och för systrarna blir det strängare från och med nu. Kungen inför utegångsförbud för prinsessorna. Se till att få läsa deras brev och träffa alla sändebud. Givetvis är det även slutfestat på nätterna. Och så är det hög tid för kungen att gifta bort problemmakerskan Cecilia. Trots att Cecilia betraktas som fördärvad efter eskapaderna i Vadstena har det funnits gott om friare sedan brodern Erik den 14:e kröntes. En av dem som hållit sig framme är den tyske markgreven Kristoffer av Baden-Rodermachen. Han är anställd som fältöverste hos Erik den 14:e och anses kanske inte vara det bästa partiet för en Vasaprinsessa. Men han får duga för den struliga systern, tycker kung Erik.
Och Baden-Rodermachen var ungefär 24 gods mellan Lothringen och Luxemburg i den regionen. Och det var flera medlemmar i den familj som styrde över hela Baden. Men han hade bara det här lilla Baden-Rodermachen som han styrde över, 24 spridda gårdar, gods. Men han hade arbetat för svenska kungen ett tag och skaffat legoknäktar och så ute i Europa. Så han var rekorderlig och pålitlig, så de gifte sig. Och Cecilia måste vara glad att hon kunde gifta sig överhuvudtaget, för att hennes rykte var ju då ganska skamfilat ute i Europa.
Om Cecilia har väntat sig ett party i stil med stora syster Katarinas pampiga bröllop i Stockholm 5 år tidigare, lär hon bli rejält besviken. Sverige är sedan ett år tillbaka åter i krig mot Danmark. Och det har kostat mycket pengar. Dessutom knorrades det rejält från stockholmarna när den yngre systern Annas bröllop skulle finansieras med extra skatter. Därför blir det ett för kungligheter rejält nedtonat bröllop mellan Cecilia och hennes markfurste sommaren 1564. En annan partydödare i sammanhanget är att Cecilias näst äldsta bror, Johan, sitter fängslad med sin familj sedan nästan ett år tillbaka. Detta sedan Erik den 14:e fått reda på att brodern, som fram till fängslandet varit hertig i Finland, fört hemliga förhandlingar med sin frus hemland, Polen, för Sveriges räkning. För detta har riksdagen dömt Johan till döden för förräderi. Det halvår hon stannar i Sverige efter bröllopet har Cecilia hemliga förhandlingar med flera av sina syskon om Johan. Det finns även uppgifter om att hon själv lyckas besöka brodern i fångenskapen. Ett halvår efter bröllopet, i november 1564, lämnar hon Sverige. De yngre systrarna, Sofia och Elisabeth, följer med en bit på vägen. Sofia är så bestört över att skiljas från systern att hon svimmar av chock vid deras avsked. Resan till det nya hemmet i Tyskland kompliceras av kriget mot Danmark. Man får ta fartyg över till Estland och sen fortsätta vidare landsvägen längs Östersjökusten. Cecilia tar under resan flera kontakter med människor hon tror kan hjälpa till att få loss brodern Johan ur fängelse. Sällskapet stannar också till hos Cecilias stora syster Katarina i nordvästra Tyskland, vilket blir ett kärt återseende. Även Katarina engagerar sig nu i brodern Johans öde och skriver vädjande brev till kung Erik. Men inget av detta hjälper just nu. Johan kommer få stanna några år till i fängelse. Men vi lämnar honom tills vidare. För nu får Cecilia något helt annat att tänka på. Cecilia har i många år brevväxlat med Storbritanniens drottning, Elisabeth den första. Cecilia, som hör till de allra bästa i Sverige när det gäller att prata och skriva på engelska, har länge drömt om att få komma till det brittiska hovet. Planen har fått grönt ljus av Elisabeth, men har hela tiden stoppats av storebrorsan kung Erik den fjortonde, trots att han själv flera gånger friat till drottning Elisabeth och rimligtvis borde ha tjänat på att ha en syster i hennes hov. När Cecilia befinner sig hos systern Katarina får hon ännu ett brev av Elisabeth den första, som återigen bjuder in henne till hovet i London. Nu när Cecilia är fri från brodern kan hon äntligen tacka ja. Och trots att man kan tycka att hon borde ha fullt upp med att installera sig i sitt nya tyska hem, planerar hon om. Nu går resan mot London och med henne följer ett större sällskap med unga ogifta adelskvinnor och hovjungfrur. Även hennes man Kristoffer hänger med, trots att dåtidens kronikörer tycks ha en förmåga att oftast glömma att nämna honom.
Det är så att man måste också tänka sig, hur tar man sig till London på den tiden? De kunde inte åka båt dit för att Sverige var i krig med Danmark och alla fartyg som blev kapade. Så de måste åka landvägen, alltså, för att via södra Finland, sen till Estland, sen genom hela Baltikum, ja, norra Tyskland, till liksom, de kom till Calais och Dover och Calais. Och det tog nästan ett år att ta sig den vägen. Och de var över 100 i sällskapet som följde med. Hon hade liksom ett helt hov med sig. Och egen skomakare och präst och rubbet. Så att det var ett enormt sällskap som tog sig sakta sakta genom Europa.
Sällskapet kommer fram till London den 14 september 1565. Cecilia, som gjort sista biten av resan höggravid, föder redan dagen därpå sin och Kristoffers son. Drottning Elisabeth, som direkt verkar ha blivit bästis med den svenska prinsessan, utses till pojkens gudmor och får dessutom bestämma hans namn. Det blir Edward Fortunatus, vilket från latin kan översättas till Edvard den lyckosamme. När Cecilia har hämtat sig från förlossningen påbörjar hon och hennes entourage en fest i London som varar i mer än ett halvår. Hur mycket tid hon lägger på de två officiella uppdrag hon har med sig från Sverige är oklart. Det ena är att påminna drottningen om att storebror Erik den fjortonde vill gifta sig med henne. Det andra är att värva brittiska legosoldater till kriget mot Danmark. Nej, istället för officiella plikter ägnar sig Cecilia och gänget åt annat. Det är teaterbesök, middagar, maskerader, bröllop och allt man kan tänka sig.
Jo, och då är det så att det är väldigt dyrt, för att hon måste ju då leva som en prinsessa i engelska hovet. Och då måste hon ju ha nya kläder var och varannan dag, nya smycken. Och hon måste hålla stora tillställningar där, förstås, det stora middagar och mottagningar. Drottningen kom på besök och det var mycket dyra gåvor. Drottningen ger en fin gåva, så måste de efter ett tag ge en gåva till drottningen. Så att det kostade nog enormt och de hade inte de här pengarna. Och de väntade hela tiden de skulle få hennes hemgift på 100 000, men den kom aldrig, och hon hade bara fått små portioner då och då, och så att pengarna tog slut och hon började låna pengar i London också.
Sällskapet bränner alltså enorma mängder pengar, och med tiden börjar Elisabeth den första att tröttna på sin nya svenska BFF. Istället lägger drottningen beslag på en av Cecilias hovfröknar, den svenska adelsdamen Helena Snakenborg. Hon kommer med tiden både bli hovdam, ingift släkting och Elisabeth den förstas allra närmaste person. Men det är en helt annan berättelse. Under sin tid i England blir Cecilia och Kristoffer skyldiga stora summor pengar till några brittiska köpmän. Kristoffer åker över till kontinenten ett tag för att försöka få tag på stålar, men verkar ha misslyckats.
Det gick inte så bra och han kom tillbaks. Då hade han en plan att de skulle... Han smög liksom in tillbaks till London. Så skulle de försöka smita ut helt enkelt. Men det gick inte, för det hade blivit... Hon hade så mycket obetalda räkningar att det stod folk utanför deras hus och skrek att de skulle ha betalt. Och det var liksom för smycken och för kläder och för möbler och mat och ägg och kött. Och det var för allt. Och de försökte lugna de här. Och Cecilia var helt chockad när hon skriver ett brev till Elisabeth, att hon chockade att hon blev behandlad som en vanlig människa. Att de inte förstod att hon var prinsessa och markgrevinna. Och sådana behandlar man inte på det viset som de hade behandlat henne och förolämpat henne på alla möjliga sätt. Så att hon var ju väldigt upprörd. Och till slut så var de tvungna att sticka i alla fall.
Våren 1566 tar sig det svenska sällskapet till Dover i hopp om att kunna ta en båt till franska Calais innan männen de är skyldiga pengar hinner förstå vad som är på gång. Men tullen i Calais är förvarnad. Värdesaker för enorma summor, bland annat Cecilias och adelsdamernas finkläder och smycken, tas i beslag innan de får resa vidare. Cecilia svär att hämnas de handelsmän som orsakat tullbeslaget. Och när det gäller den ena, en viss John Dumock, kommer hon få sin chans. De närmaste 5 åren lever Cecilia och hennes man Kristoffer ett lite mer tillbakadraget liv på sin egendom i Kristoffers hemtrakter i tyska Baden-Rodemachen, som ligger vid Luxemburgs södra gräns idag. Det pågår krig och konflikter runt om, vilket kanske bidrar till att de ligger lågt. Under de här åren får de ytterligare 4 söner, varav en dör efter bara ett par månader. Samtidigt är det stort drama kring Cecilias syskon hemma i Sverige. Kung Erik den 14:e drabbas av förföljelsemani och allmän galenskap. Han har utan grund dödat och eller låtit avrätta en handfull adelsmän. Dessutom har han haft fräckheten att gifta sig med en enkel servitris, Karin Månsdotter, och utse henne till drottning av Sverige. Det gör att kungen blir så impopulär att han blir avsatt och fängslad. Hans sedan länge fängslade bror Johan tar nu över tronen som Johan den tredje. Det gör att Cecilia passar på att be om att få återvända till Sverige för att slippa oroligheterna på kontinenten. Sommaren 1571 kommer Cecilia, maken Kristoffer och de 3 yngsta sönerna till Sverige, där de tas emot av kungen och hans drottning på Kalmar slott. Där blir de båda paren kvar i 5 månader under vilt festande. Nu får också Cecilia sin hämnd på en av de brittiska handelsmän som utsatte henne för det förnedrande tullbeslaget i Dover 5 år tidigare. När John Dumock seglar in i Kalmar hamn med 5 handelsfartyg blir fartygen beslagtagna och han själv kastad i fängelse. Först 5 år senare kommer han släppas ut. Så går det för den som jäklas med en Vasadotter. Nu bestäms att Cecilias make Kristoffer ska återgå till sin gamla tjänst i svenska försvaret och framför allt jobba med att rekrytera legosoldater. Den nu 31-åriga Cecilia ska i sin tur flytta till Arboga, där brodern Johan har ordnat en passande bostad åt henne. Hon får nu ett antal förläningar i Bergslagen och Östergötland, det vill säga områden hon kan ta ut skatt och avgifter från. Hon får också tillstånd att bedriva sjöröveri på Östersjön, vilket har gjort att hon ibland kallats för piratdrottningen i historieböckerna. Det betyder tyvärr inte att Cecilia själv stod med stor hatt i piratfartygets för, men det är ändå ett passande epitet för vår vilda prinsessa. Istället slår sig Cecilia nu ner på kungsgården i sin nya hemstad och börjar kalla sig grevinnan av Arboga. Här föder hon ytterligare en son. Men på det stora hela kan hon inte ha träffat sin man Kristoffer särskilt mycket. Han är ute och krigar och jagar legosoldater. Och under de år Cecilia är i Arboga insjuknar och avlider Kristoffer. Vi är nu framme i augusti 1575. Cecilia är 34 år gammal och änka. Hon blir kvar i Sverige ytterligare 5 år, men hinner ändå med en sista skandal. Vi vet inte om hon sörjer sin Kristoffer eller inte, men åren efter makens död gör Cecilia allt för att säkra sina söners framtid. Många av familjens egendomar nere i Tyskland är vid det här laget ockuperade eller plundrade. Så i ett försök att få en bättre politisk position i Europa konverterar Cecilia till katolicismen. Ännu en rebellakt från Gustav Vasas dotter, kan man tycka.
För att då kunde hon söka kontakt med påven och med tysk-romerska kejsaren och med makthavarna i spanska Nederländerna. Så att hon blev katolik av politiska skäl.
Cecilia får genom sin bror kung Johan nu kontakt med den spanska diplomaten Francisco de Eraso, som var sändebud från den spanske kungen. Deras kontakt handlar officiellt om att diplomaten skulle kunna hjälpa Cecilias söner att få bra positioner nere på kontinenten, mot att hon själv fixar fram krigsfartyg åt Spanien. Men mellan fyra ögon började de istället diskutera möjligheterna att få kung Johan den tredje, som hade en katolsk fru, att göra Sverige katolskt igen. De båda umgås snart så ofta att omgivningen blir misstänksam på alla sätt och vis.
Så Johan blir mer irriterad på det här Eraso. Och Eraso och Cecilia blir goda vänner. Och han åker och hälsar på Cecilia och Cecilia hälsar på honom. Och de liksom blir väldigt intima, kan man säga.
Johan den tredje agerar och sätter den spanska diplomaten i fängelse i Stockholm. Cecilia i sin tur portas från Stockholms innerstad så att hon inte ska kunna besöka spanjoren. I ett sista uppror mot brodern och hela Sverige lyckas Cecilia sommaren 1579 dock muta sig in i Stockholm för att träffa sin förtrogna. Hon blir upptäckt. De mutade vakterna döms till döden och Francisco de Eraso blir så småningom utslängd ur landet. Men vid det laget har Cecilia redan flytt ner till kontinenten. Hon är 39 år gammal och kommer trots att hon har över 47 år kvar att leva aldrig återvända till Sverige. Hon åker först ner till makens hemtrakter i Baden där Francisco de Eraso snart ansluter. Cecilia föder under den här perioden en dotter. Om det är den spanske diplomaten eller någon annan som är far till flickan är det ingen som vet. Dottern får, mot moderns vilja, växa upp på ett kloster och blir senare nunna. Om återstoden av Cecilias liv vet vi inte så mycket mer än att hon lever ett ganska kringflackande liv på kontinenten, ibland med bättre och ibland med sämre ekonomi. När hon avlider i Bryssel i början av 1627 är hon hela 86 år gammal. Hon har överlevt alla sina söner och i hemlandet är hennes brorson Gustav den andra Adolf i full fart att göra sig känd som Sveriges bästa krigskung någonsin. Men det är faktiskt inte någon ättling till bröderna och kungarna Erik, Johan eller Karl som idag sitter på Sveriges tron. Det är Cecilias gren av släkten som vann tronstriden till slut. Detta genom barnbarns, 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 barnbarnet, Victoria av Baden. Hon är mer känd som Gustav den femtes fru, drottning Victoria, och farfars mor till vår egen kung Carl Gustav. Dagens svenska monarki härstammar alltså från en kvinna som skålade med Elisabeth den första och trotsade tre kungar. Inte illa för någon som avfärdats som partyprinsessa. Du har lyssnat på historien om Cecilia Vasa med mig, Blenda Zettervall Klingert. Scenerna lästes av Ola Ringdahl. Manuset är skrivet av Per Johansson och producent är Jonas Lindskov. Redaktör är Alex Häger och produktionskoordinator Victoria Rinkos. Historien om produceras av Podplay.
Podplay, en del av Power.